Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hallå och välkomna till Mord mot mord. Är det första avsnittet på nya året? Det är det va?
Ja,
det
jag skulle precis säga det. Välkomna till 2022 kanske vi ska börja med.
Men alltså, är det vårt år?
Det är vårt år. Jag hoppas det. Vet du vad jag hoppas, Karin? Jag hoppas att det är mänsklighetens år.
Absolut, Anna. Du är inte med i Miss World. Du kan säga kanske som du vill.
Ja, men jag hoppas att det här blir året då...
Då
världen återhämtar sig.
Mm. Ja, men också vi, eller?
Ja, absolut också. Självklart.
Det här blir året då vi återhämtar oss.
Ja.
Och mänskligheten, du har helt rätt. Det var fint sagt av dig och jag är ledsen för att jag tog det tillbaka.
Så jävla, verkligen, så trackning direkt bara.
Det var olikt oss att det var åt det hållet.
Mm. Du menar att jag är den som brukar vara elak?
Alltså inte elak, men det känns som att du hade kunnat säga men också oss, snarare än tvärtom, eller?
Okej, jo kanske. Jag
vet inte, jag kommer att
höra. Gott nytt år, Karin, hur är läget?
Gott år, alltså det gör någonting med mig varje år. Att det blir
det gör det va? Ja. Har du liksom smakat på 2022, hur det ligger i munnen?
2022. Jag tycker typ att det är ganska snyggt. Vad tycker du?
Mm. Jag tycker också det. Jag längtar tills det blir 2222. Det kommer vara riktigt snyggt.
Ja, just det. Och det 2222.
Eller 2121 kommer vara snyggt också.
Mm. Ja, men då har vi verkligen någonting att se fram emot.
Så det gläder vi oss åt att få uppleva.
Mitt nyårslöfte är att få uppleva 2121, eller vad det var jag skulle vara med på. Har du något nyårslöfte?
Bra, Karin. Alltså, vet du vad vi har för nyårslöfte? Vi har ett gemensamt i familjen.
Ja. Uh-huh.
Och det är att få Sigrid att gilla att borsta tänderna.
Och är det här Sigrids, även Sigrids nyårslöfte?
Det är det förmodligen inte. Men än så länge, och eftersom hon är omyndig, så delar hon med oss.
Bra.
Så det är lite sånt jag har. Mm. Liksom, så här, jag är inte så jättestor för det där med löften, för att jag håller dem aldrig.
Nej.
Alltså nyårslöften då. Löften till människor.
Ja. Trohetslöften håller de aldrig.
Nej. Men godislöften höll man ju aldrig till exempel.
Nej.
Det känns lite som ett sånt nyårslöfte for kids. Typ.
Men var inte godislöften egentligen bara liksom ett hack? Att det var ju så här, man fick pengarna. Jag fick aldrig det här. Alltså så. Men visst var det ändå så att det var, alltså jag skulle ändå säga att det var standard att man smyg åt godis. Alltså att man liksom lärde sig att det går att ha kakan och äta den.
Alltså jag, alltså det för mig, jag behövde knappt smygäta det, utan det var typ att min pappa varje fredag, lördag glömde bort. Så gick vi gemensamt och köpte godis och sen så när det hade gått ett år så fick jag min slant.
Så bra. Och så tog ni den och gick gemensamt och köpte godis. Men hallå, du sa till mig att vi hade ett gemensamt löfte. Så nu kör jag mig väldigt åsidosatt.
Förlåt. Nej, men det här var ju, jag har inte kommit dit än.
Nej, just det. Du
det här var ju familjens gemensamma löfte. Nej, precis.
Okay. Mm.
Du får gärna vara med på det här löftet också. Som vi hade.
Det här med Sigrid borsta tänderna.
Ja. Nej, och sen så har vi ett löfte att vi ska ses mer. För att 2021 var ju inte vårt fysiska år.
Nej, men... Det låter lite...
Snuskigt. Det är det inte.
Det är det inte. 2022 ska vi ses fysiskt.
Precis. Mm.
Ja, men det ska vi faktiskt. Det ska vi verkligen, verkligen. Och vet du vad, vi kan ju till exempel börja med att göra det den 6 februari när vi har livepod i Göteborg och den 20 mars när vi har livepod i Stockholm.
Så underbart. Så underbart. Alltså, det känns så snart nu när vi väl är på, över på den här sidan av året.
Jag vet. Alltså det är verkligen det, för att det här tror jag är avsnitt 195 och i Göteborg gör vi vårt 200 avsnitt. Så att jag måste...
Nej.
Jag tänker att vi... Nej.
Jag fick världens ångestattack nu. Vad har vi gjort, Karin?
Jag vet. Nu har vi gjort något dumt igen. Men jag tänker att alla kommer komma och vara jättesnälla. Och om man vill komma och vara jättesnäll så är det stauppbolaget.se/mordmotmord. Där finns biljettlänkar. Ja. Och jag tänker att vi gör väl så att vi kör ett liksom internationellt fall och ett lokalt fall. Och du kör lokala fallet i Stockholm för att du är från Stockholm. Ja. Och gör så lokala fallet i Göteborg för att jag är från Göteborg. Så att man kan också, om man har något gött och bra tips, så kan man väl
skicka
det, tänker jag. Och som sagt, om man har något som kan slå Carmencita Rockefeller från Malmö-avsnittet, då vill vi verkligen höra om det. För det kommer bli svårt.
Jajamän.
Men kom och var med oss och häng med när vi får total panik på olika teaterscener.
Alltså verkligen, jag är rädd att det kommer bli att man bara får en blackout.
Ja, jag vet.
Så rädda oss från det i så fall, om vi får blackout.
Eller kom och liksom se spektaklet.
Det går också bra. Och skratta åt oss.
Verkligen. Men fan, vi kanske skulle ha sån sufflör. Kan det vara en grej?
Ja, gärna. Det vore faktiskt ganska fett.
Vem vill vi ha då?
Någon som sitter i en liten sån låda mitt på scen.
Ja, eller i liksom orkesterdiket. Tror du att vi kör på ställen med orkesterdike?
Hoppas det.
Okej, vem, om säg att vi skulle ha en riktigt känd sufflör, vem hade du helst velat ha?
Oh, svensk.
Gud, take it away. Gör din grej. Fast vänta. Det är ändå, den ska sufflera på svenska.
Just det, det bör vara
så svenska. Så det kan vara helt rätt. Bra, det är svenska.
Okej, jag kommer köra på Rolf Lassgård.
Ja, bra. Faktiskt väldigt, väldigt bra.
Eller
det är väl, ja, jättebra. Men det är väl ändå någon sån man vill ha, tänker jag.
Mm.
Vad heter han som läser den här... Rolf Lassgård.
Eller vet du, nu när du sa läser så slog du mig också, Stefan Sauk kan också få komma.
Nej.
Han har så behaglig röst.
Ja, men ska där och gorma backstage på efterfesten?
Okej, Rolf Lassgård blir det.
Rolf Lassgård blir det. Okej, men bra.
Vi kör.
Jag skriver till honom i DMs på Instagram. Har Rolf Lassgård på Instagram?
Jag vet inte, det har han säkert.
Vänta, om vi kanske, tror du Rolf Lassgård finns på Memo? Och kan man i sådana fall köpa en sufflörtjänst?
Ja, absolut. Jag tror att han gör det.
Jag ska kolla om Rolf Lassgård finns på Instagram.
Mm. Vi frågar honom. Jag vill hellre att han är där än på Memo.
Ja, jag har hittat en Rolf Lassgård här. Noll inlägg, noll följare, noll som följer. Kan det vara ändå? Kanske.
Det är han. Jag tror att det är
rakt av. Jag går in och skriver till honom nu. Okej, vänta. Vad pratar vi om?
Jo, att man ska, om man ska, att man ska komma på vår livepod.
Just det, just det.
6 februari i Göteborg och 20 mars i Stockholm.
Ja, dröm. Mycket bra.
Och något nytt? Har du sett något? Hört något? Gjort något?
Nej, men jag kollade ju då klart på Hunger Games. Som vi pratade om sist. Jag såg de två sista filmerna. Det var ändå värt det, skulle jag verkligen, verkligen vilja säga.
Bra.
Sen så har jag sett... Alltså, det här är verkligen exakt mitt tillstånd just nu. Jag har sett hela andra säsongen av Emily in Paris.
Ja, jag med.
Alltså, det är ju perfekt good bad TV.
Absolut.
Blir det mer mellan dagarna?
Nej.
Nej, det blir inte.
Alltså, det är så dåligt, men det är ändå så bra.
Ja, det är otroligt faktiskt. Men jag tror, jag har väl egentligen inte... Har jag sett någonting som är riktigt bra? Det tror jag inte. Har du det?
Jag började titta på Olivia Colman och han som spelar Lupin, som jag aldrig kommer ihåg vad han heter. Landscapers. Jag har sett två avsnitt.
Finns var?
HBO.
Just det.
Den är bra. tycker jag, det jag sett. Ja.
Hon är ju otrolig.
Ja. Och han med. Alltså Lupin var ju ändå lite en favoritkaraktär i Harry Potter. Kan jag inte sticka under stol med. Och speaking of, så såg vi, inte färdigt, men den här Return to Hogwarts efter 20 år.
Just den här reunion-grejen.
Ja. Tyvärr jättedåligt. Jag älskar ju böckerna Harry Potter. Filmerna, ja. Men alltså, det är för stelt att se Daniel Radcliffe. Alltså det är bara
i allmänhet, punkt.
Alltså punkt, verkligen. Så den bör man inte se. Däremot så såg jag en sån här mini... Det var länge sedan jag såg en så här, liksom true crime-dokumentär om en mördare typ. Jag såg däremot The Times Square Killer.
Just det, på Netflix. Ja, vad är det för fall?
Det är då, alltså han heter, vill du veta vad han heter?
Mm.
Så vet jag det också, nämligen. Han heter Cottingham. Och han kallas då för The Torso Killer.
Just det, ja.
Och han då mördar sexarbetare, både på runt, alltså precis i närheten av Times Square på Manhattan och i New Jersey.
Just det. Och är det ett, är liksom en serie eller är det ett program?
Det är en serie, jag tror att det var 3 avsnitt. Ja. Och det var jättelänge sedan jag såg någonting sånt, för jag har liksom varit lite mätt på det. Men jag visste ingenting om det här fallet och det var ju fruktansvärt. Nej. Och liksom en sån klassisk sån som är liksom ganska...
Det är bra.
Det är bra att titta på liksom ibland. Eller bra att titta på ibland. Det var inte så jag menar. Men det var bra. Det var en bra serie.
Mm. Det är bra. Så nu kom jag på att jag har sett en sak. Mm. Jag har sett den här... Vad heter den nu då? En kunglig affär.
Ja, den har inte jag sett den. Var den bra?
Ja, vi... Den handlar om Hybe-affären. Mm. Det är ju väldigt intressant. Den har fått ganska mycket kritik för att den har liksom... det är ju en dramatisering och de säger ju det, fast det är ju en dramatisering av ett verkligt skeende, vilket ju alltid är lite typ svårt eftersom man är så här, man säger ju ändå så här var det, fast de är så här, nej det är bara drama, alltså vi bara ja, så där. Vi råkade hoppa över ett avsnitt och var så imponerade över typ att man bara wow, var liksom fräscht av SVT att de så här, du vet, inte visar allt som händer utan att man typ får förstå lite själv. Ja. Nej, det var bara att vi hade missat ett helt avsnitt. Vi bara, så de typ kommer inte ens påtala typ att han har skilt sig, eller du vet sådär.
Ja.
Och man bara, gud, ändå liksom piggt. Det kändes som ett bra grepp. Men sen var det då bara att vi hade missat 1 av 4 avsnitt. Men det är ju intressant.
Ja.
Och så att jag tycker absolut, det, eller det är väl givet. Jag antar att alla typ att man ändå kommer, det är väl en sån serie som folk kommer se.
Jag kommer se den. Jag har inte sett den än, för Oscar var inte så intresserad. Men jag kommer att ta mig an den själv.
Ja, bra. Independent
jag
women.
Jag skulle precis säga det. Jag är självständig kvinna på det sättet. Men apropå hoppa över avsnitt, så började vi titta på den här The Serpent, som också finns på Netflix.
Just det.
Och Oscar bara, alltså jag fattar inte. Liksom, vi hängde inte riktigt med. Och det var typ att jag bara, gud, men det är väl inte så svårt liksom. Och sen så bara när vi hade sett färdigt avsnittet så bara, ja, det var det andra avsnittet vi började titta på som första. Så vi fastnade inte riktigt.
Men det gjorde vi med Saknad aldrig. Ja, då började vi med andra avsnittet på sista säsongen.
Perfekt!
Fattar du? Ja, vi bara, wow, gud. Alltså, det kändes också fräscht. Men det är det inte lite så Kejsarens nya kläder stämning att man liksom vill inte säga så här, jag fattar ingenting, I'm too stupid.
Absolut.
Så därför försöker man mer få det att känna som ett grepp liksom.
Verkligen. Man är smartare än vad skaparna är, för att man liksom man har genomskådat vad det är de försöker göra.
Ja, verkligen. Verkligen så.
Okay, men du, idag är ju också ett specialfall, eller jag bara säga, specialavsnitt. Ja. Det var så skönt där, för jag drabbades av en känsla av nej, jag glömde göra läxan, tills jag insåg att jag var läxfri den här veckan.
Du är så läxfri. Mm. Och jag kommer ta med dig på en fruktansvärt hemsk resa nu. Okej, så idag ska jag göra något lite som inte är så vanligt att vi gör i den här podden. Och Delvis så är det ju faktiskt lite ovanligt att vi gör seriemördare nu för tiden. Vi gör ju typ inte det så ofta.
Nej.
Och de, det är nästan lättast att göra det när man gör de här ensamma avsnitten, för att man liksom har utrymme och tid att liksom djupdyka sådär. Men det här är också ett olöst seriemördarfall. Så att jag vill säga det till dig redan innan, så du inte blir arg på mig på slutet.
Okej, okay, tack för varningen.
Men det finns liksom, ja, det är verkligen en historia som där det finns massor att berätta. Och vi ska då bege oss till 60-talets Glasgow, Skottland. Och jakten på mannen som fick namnet Bible John. Hur bra koll har du?
Inte.
Okej, bra. Den 23 februari 1968 så tar en man en genväg genom en gränd på Carmichael Place i området Battlefield i södra Glasgow. När han får syn på en kvinnokropp. Och den här kvinnan är naken, hon ligger på rygg och hon har utsatts för grovt våld mot liksom ansiktet och hela huvudet. Men polisen kan senare konstatera att det är inte det här våldet som har dödat henne, utan kvinnan har strypts till döds. Och man misstänker först att hennes mördare kan ha använt sig av ett bälte, men senare kommer en teori om att mordvapnet kan ha varit hennes egna strumpbyxor. Men strumpbyxorna finns inte på platsen och det gör inte heller några av hennes andra kläder. Jag tror att det finns typ en sko. Men hennes alla andra kläder, hennes handväska och hennes klocka är liksom borta. Och hon har heller inga ID-handlingar på sig, men blir snart identifierad ändå. För den här kvinnan blir igenkänd av en ambulansförare. Som jag, om jag förstått det rätt, kommer till platsen då för att liksom ta hand om kroppen. Och han känner igen henne från sitt jobb på Victoria Infirmary, där hon jobbar som sjuksköterska. Och hon heter Patricia Docker, är 25 år gammal och strax efter att hon har känts igen av sin kollega så anmäler hennes pappa henne försvunnen. Och när han gör det kommer han då att tvingas att identifiera sin dotter. Så Patricia, eller Pat som hon också kallas, bor tillsammans med sina föräldrar och sin 4-åriga son. Och de bor bara några 100 meter ifrån Carmichael Place där hon hittas då. Patricia har nyss separerat från sin man och det är därför hon och hennes son då har flyttat in till hennes föräldrar. Och kvällen innan, så den 22 februari, så har hon sagt till sina föräldrar att eller hon har bett sina föräldrar att passa sonen för att hon ska då ut och dansa. Och hon ska ut och dansa på ett ställe som heter The Majestic i centrala Glasgow. Och det är typ ett lite så här upscale ställe, typ lite fint sådär.
Det låter
men när polis... Ja, eller hur? Men när polisen då börjar försöka verifiera, alltså typ så här, undersöka vad hon har gjort den kvällen, så blir inte det helt lätt. Och efter några dagar, eller flera dagar liksom, så visade det sig att Patricia, det är oklart om hon har varit på The Majestic. Alltså jag är lite osäker på om de liksom lyckas verifiera det överhuvudtaget. Men däremot så kan de visa det sig då att hon har åtminstone avslutat kvällen på ett annat dansställe som är The Barrowlands. Barrowland Ballroom eller The Barrowlands är liksom en så här institution i liksom Glasgow och är det fortfarande. Till exempel kan jag berätta för dig att jag såg Charlatans där, kanske 2008. Smugglade in en fickplunta i mina trosor.
Coolt.
Så det var, ganska
badass.
Eller hur? Det var dock inte det, eftersom den liksom, så fort jag gick ur taxin typ liksom gled ner så det såg ut mer som att jag typ hade så bajsat på mig när jag gick in.
Men hade du strumpbyxor eller hade du bara...
Jag hade strumpbyxor.
Du hade en par långkalsonger. Du hade mamelucker under för att få plats med plunta.
Jag hade strumpbyxor och jag tror ändå att jag hade liksom, att de inte var i trosorna kanske utan i strumpbyxorna.
Okej, vi glömmer det. Jag tycker de var i den
här trosor. Det tycker inte de jag delade fickblunden med resten av kvällen. Men det är verkligen så här, du vet, superklassiskt spelställe. Och det brann Barrowlands på 50-talet någon gång. Men man byggde upp det och sen dess har det sett likadant ut. Så det ser liksom väldigt så här speciellt ut. Dansgolvet är typ nedsänkt på ett så här väldigt märkligt sätt. Och för den här tiden så var det ju ett sånt ställe där, du vet, det kanske typ så spelade ett stort band och så dansade folk som tokar. Liksom.
Härligt.
Och det finns kanske då en anledning att Patricia inte har berättat för sina föräldrar att hon planerade att gå just till Barrowlands, för att det har liksom mycket sämre rykte än vad The Majestic hade. Framförallt så hade det liksom ganska dåligt rykte på torsdagar och lördagar. Det då där. För då var det over 25 kvällar. Och det tycker man ju typ att det känns som att det skulle vara,
det
lite mer vuxet.
Ja.
Mm. Men det är att det anses då vara tillhåll för folk som vill vara otrogna.
Aha.
Ja. Patricia var ju då separerad, men man kanske typ ändå inte ville berätta för sina föräldrar att man skulle till det här liksom otrohetsstället. Så att det kan ha varit så att hon helt enkelt liksom friserade sanningen helt och hållet och bara gick till Barrowlands, eller så var det så att hon började på Majestic men Barrowlands hade öppet längre så att hon gick dit sen. Det är lite oklart i källorna typ. Men hur som helst så fanns det då ett par ögonvittnen som sett Patricia dansa med lite så här olika män under sina sista timmar i livet då. Men ingen har liksom verkar ha sett henne lämna med någon, och ingen av männen som hon har setts med verkar heller haft några så här utmärkande drag, så att det inte liksom det att det finns någon så här, men det var han som hade, ja, du fattar liksom. Utan ja, hon har varit med ett par olika män och folk kan säga så här, ja, men hon typ var med en kille som hade brunt hår, hon var med en kille som hade rött hår. Alltså verkligen så där liksom. Men någon gång under natten så lämnar hon då det här dansstället och några timmar senare så hittas hon död alldeles i närheten av sitt hem. Och likstilheten tyder på att hon har dött kort efter att Barrowlands har stängt. Och hon har inte då bara utsatts för våld mot huvudet och har strypt, utan hon har också våldtagits. Och i närheten av hennes kropp så hittar man också typ en använd binda och kan konstatera då att Patricia hade mens när hon mördades.
Mm-hmm.
Och den enda ledtråden, man, du vet, man är runt och så här knackar dörr och sådär, och den enda ledtråden det genererar är att någon har hört en kvinna skrika "Leave me alone" under natten. Och sen så skickar man då ut dykare i floden Cart som ligger i närheten, och där hittar man Patricias handväska. Men där tar det liksom slut. Och mordet då på Patricia Docker blir kallt och glöms liksom bort av allmänheten, men förstås inte av hennes anhöriga. Så förra året så producerades en dokumentärserie om det här fallet, och i den finns ett citat från Patricias son Alex, som alltså var 4 år gammal när hans mamma dog. Och han säger då: "Her parents died not long after she did, and I can only imagine the tragedy hastened that. All I was told though was that she was an excellent mother to me for the brief time we shared." Och Jemima McDonald kallas Maima av sina nära, och hon är mamma till 3 barn. Hennes äldsta är en flicka och sen hon 2 yngre pojkar, och hon är liksom en väldigt hängiven mamma. Hon är ogift och bor i Bridgeton i östra delarna av Glasgow i en liten lägenhet som ligger i samma hus som sin syster Margaret.
Mm-hmm.
Och det är också Margaret som ska passa Maimas 3 barn när hon den 16 augusti 1969, så vi är alltså, innan så pratade vi om februari 68, nu är vi augusti 69, så det har gått ganska lång tid emellan liksom.
Mm.
Hon ska i alla fall då 16 augusti 1969 ut och dansa på Barrowlands. Och hon har på sig en svart klänning, en vit blus med, du vet, så krås på bröstet som liksom sån 60-tals stuk, en brun kappa och ett par gräddfärgade högklackade skor när hon beger sig till Betty's Bar som ligger mitt emot Barrowlands för att liksom inleda kvällen. Och där ses hon prata med en lång man med rött eller brunt hår, och senare under kvällen ser folk henne också dansa med en man med liknande utseende.
Mm-hmm.
Och han beskrivs som att han var liksom välklädd, nästan ovanligt välklädd för liksom Barrowlands-publiken. Och han var ingen stammis där. Alltså. Det är inte liksom, han är ingen sån regular som folk känner igen. Typ.
Nej.
Han beskrivs som att han är mellan 25 och 35 år gammal och pratar med Glasgow-accent. Och paret har liksom, alltså Maima och den här mannen har också setts utanför Barrylands och liksom har, det finns flera vittnen som har sett dem gå därifrån på liksom olika ställen på väg, alltså i riktning mot Maimas lägenhet. Och det, så att det finns liksom sightings av de två utanför på den vägen liksom. Mm-hmm. Och morgonen efter så knackar Margaret på hos sin syster, men det är då ingen som öppnar. Och hon bestämmer sig för hon bara så här, hon är nog bakis så hon får typ sova några timmar till så här. Så att jag kommer tillbaka om ett tag. Men tiden går och hon knackar på igen och det är fortfarande ingen som öppnar. Och det är inte likt henne att liksom lämna sina barn så här länge, åtminstone inte, du vet, utan att man har kommit överens om att Margaret ska passa dem under en längre tid. Det har aldrig hänt innan typ. Men hon tänker ändå så här, hon kanske typ har gått hem med en kille. Det fanns lite så här bland, du vet, kompisarna och hennes familj att de hade någon idé om att hon kanske typ dejtade någon, att hon hade börjat träffa någon. Så att Margaret bestämmer sig för att vänta till måndagen innan hon liksom blir orolig på riktigt. Men hon börjar höra rykten i kvarteret om att några barn har sett en kropp i ett övergivet hus som ligger liksom precis i närheten. Och det här övergivna huset är typ ett så här, barn typ leker där på, det här är ett ganska liksom tufft område typ. Barn leker i det här huset på dagarna och på kvällarna så är det kanske typ ett så här ställe där folk som inte har något hem söker skydd, men det är också ett sånt ställe där typ sexarbetare kanske tar med kunder och sådär. Och det är då några barn som börjar prata om att om liksom the body typ i det här huset. Mm-hmm. Och hon börjar liksom oroa sig för det värsta och måndag morgon så bestämmer hon sig för att själv gå dit och se efter. Och där hittade hon då sin syster. Och Jemima ligger liksom med ansiktet neråt och hon är påklädd förutom att hennes skor och strumpbyxor ligger liksom bredvid henne. Hennes underkläder är sönderrivna. Och hon har utsatts för grovt våld mot ansikte och huvud, men dödsorsaken är strypning. Mordvapnet är hennes strumpbyxor. Hon har utsatts för sexuellt våld och bredvid henne ligger en binda för att hon hade också mens när hon mördades. Mm-hmm. Hennes handväska är borta och man tror att hon dog ungefär 30 timmar innan hon hittades. Och det är då strax efter liksom att Barrylands har stängt, eller natten liksom. Mm. Och när man gör dörrknackningar i området så visar det sig att en granne har hört en kvinna skrika natten till söndagen, men kan inte svara på liksom när under natten det var typ. Och sista gången någon har sett Jemima i liv är var vi 21 och då var hon tillsammans med en lång man liksom, som också stämmer överens med det här, de här vittnesmålen från Barrylands. Mm. Så att polisen får fram liksom ganska många bra vittnesuppgifter från andra som har varit och dansat den här kvällen. För att man typ veckan efter att Jemima har mördats så går polisen till Barrylands och liksom, bandet typ får avbryta sin spelning. Och sen så säger man från scenen vad man typ att det här har hänt och att man letar efter någon som kan ha sett henne. Och man lovar också då att om man träder fram så kommer man få vara anonym, just för att det då har det här ryktet om att det är ett ställe dit folk går och är otrogna. Mm. Och man vill liksom inte att det ska då förhindra att folk träder fram med information typ. Så att man får alla de här beskrivningarna av den här långa, unga, välklädda mannen som Maima sett dansa med och då lämna stället med. Och man bestämmer sig då för att göra något som man aldrig har gjort tidigare i skotsk kriminalhistoria. Man ska göra en liksom fantombild. Mm-hmm. Och det de gör då är att de ber en konstnär, J.W. Lennox Patterson, som är deputy director på Glasgow School of Art. Man ber den personen att, liksom att måla fantombilden utifrån de här vittnesuppgifterna. Och man börjar då sprida den här bilden liksom via media och sådär. Och det är allra första gången det görs överhuvudtaget. Och det finns liksom någon tanke om att så här, hur ska man kunna identifiera någon om den här bilden har cirkulerat? Alltså det finns en sån... rättsliga funderingar kring det. Man bestämmer sig ändå för att man vill göra det liksom. Och sen så placerar man ut civilklädda poliser som liksom är på Barrylands under de här kvällarna. Och man har också en kvinnlig polis som man liksom klär i typ samma kläder.
Decoy, eller vad heter det?
Nej, men det hon gör är att hon alltså, man sätter på henne samma kläder eller liknande kläder som Maima hade på sig den kvällen, och sen går hon samma promenad som hon gick, för att man hoppas då att det ska liksom sätta igång minnen hos folk typ.
Okej.
Men man har också kvinnor ut, alltså man har både manliga och kvinnliga poliser som är på liksom är på Barrylands typ. Men ingenting händer då, och först 10 veckor efter att Maima hittat stöd så kopplar polisen officiellt hennes mord till mordet på Patricia, som ju är typ nästan 1,5 år tidigare. Mm. Och det får då förstås jättemycket uppmärksamhet. Men trots det, och trots att det finns så många vittnen, så stannar liksom utredningen återigen av. Och man hamnar i ett läge där man typ tvingas vänta på att gärningsmannen ska slå till igen. Mm. Och den här gången kommer det då inte dröja så där lång tid igen. Utan nästa gång det sker är bara 2,5 månader senare. Hösten 1969 så hade Helen Pottock just flyttat hem till Glasgow, där hon och bodde då med sina föräldrar och sina 2 små söner. De var 1 och 5 år, och de bodde i Scottstown i västra Glasgow. Mm. Och hennes man George, han var i militären, och de hade tillsammans bott utomlands. Jag tror att de hade bott i Tyskland på grund av hans jobb. Och olika källor säger olika saker. Antingen så flyttade hela familjen hem till Glasgow igen, eller så flyttade hon och barnen hem till Glasgow igen för att hon inte ville bo utomlands mer. Men de är fortfarande gifta liksom. Det är inte så att de har separerat eller någonting, utan de är gifta. Och vid den här tiden, alltså nu är vi den 30 oktober 1969, så är George i Glasgow, oavsett liksom om han bor där eller inte.
Okay.
Så att de är som sagt hemma hos hennes föräldrar. Och Helen säger då till George att hon vill gå ut och dansa med sin syster Jean, eller Jeannie som hon kallas. Och George tycker typ inte, han tycker inte att det är lämpligt för en gift kvinna att gå ut och dansa.
Nej.
Men Helen och Jean säger att så här, det här är någonting vi alltid brukade göra när vi bodde här båda två, och vi vill göra det. Och till slut då så verkar det som att han går med på det. Men han har ett villkor. Och det villkoret är att de ska åka taxi hem från Barrylands i slutet av kvällen. För att han vill inte att de ska åka buss typ. Så han ger Helen typ en sedel som hon ska kunna betala taxin med. Och sen så ger sig så systrarna av tillsammans. Och Helen är iklädd en svart armlös klänning, bruna strumpbyxor, en fuskpäls, svarta skor, och så har hon med sig en röd handväska. Och på Barrylands så träffar systrarna varsin danspartner. När de under kvällen sammanstrålar så skrattar de åt att båda två påstår att de heter John.
Mm-hmm.
Så Helens John är lång och känns liksom ovanligt sofistikerad för att vara på Barrylands. Han är välklädd och han är liksom väldigt så självsäker typ. Jeannie säger att enda gången hon liksom upplever att han tvekar kring någonting är när han ska presentera sig.
Mm-hmm.
Då tycker hon typ att han agerar lite konstigt. Mm. Och varken Jeannie eller Helen tror att någon av de här männen ger sina riktiga namn.
Mm.
Men de tror att de inte gör det, för att de misstänker att de är gifta. För att det liksom ändå är så här,
just det,
typ ganska standard. Mm. Men de bryr sig liksom inte om det, för att de är bara där för att dansa. Alltså, precis, de har inte tänkt att gå hem med någon. Nej. Eller så liksom. Så Jeannie's John, han säger att han bor i Castle Milk, och därför kommer jag kalla honom för Castle Milk John.
Mm.
Och han är takläggare. Och vad Helens John gör är inte lika tydligt. Han typ pratar om att han kanske jobbar på något labb, men han är lite så här undflyende typ. Men alla 4 hänger liksom under kvällen. Det är inte det att Castle Milk John och andra John känner varandra. Nej. Utan det verkar nästan så att de inte typ tycker om varandra. Utan det liksom är så här, de träffas där genom de här systrarna då liksom. Så att, men de hänger liksom alla 4, och vid något tillfälle så går de för att köpa cigaretter i en automat. Och det är Jeannie som lägger in i sina pengar, men automaten bara typ tar hennes pengar och hon får inte ut några cig. Och då blir Helens John jättearg och får då managern på Barrylands att lova att om Jean kommer dit dagen efter, alltså när de har tömt maskinen, så ska hon få tillbaka sin peng. Så det blir liksom lite av en scen där. Och det finns typ så här teorier om att han hade nog blivit utslängd om det inte var för att han var typ så här, du vet, klädd i typ väldigt så väl, alltså väldigt liksom fin kostym, ja, och att han var liksom så här, han var liksom väldigt, vad ska man säga, du fattar vad jag menar.
Han kände, ja, han kändes ordentlig liksom, han var ingen...
Ja, exakt. Nej, precis.
Han var ingen bråkstake.
Nej, så upplevs han liksom inte. Utan de, så det finns liksom några tankar om att så här, hade han varit en annan man så hade han blivit utslängd, men han blir inte det liksom. Så framåt stängning så hämtar alla fyra sina jackor i garderoben samtidigt, och sen börjar de liksom promenera mot centrum tillsammans. Castle Milk John kommer att lämna gruppen för att han ska gå till George Square för att ta bussen hem till Castle Milk, för där bor han. Och då bestämmer sig Jeannie, Helen och den andra John för att dela en taxi. Så de hoppar in i bilen och där upplever Jeannie då att Johns beteende förändras. Hon tycker att det känns som att han anser att så här, den här känslan, han anser att hon är i vägen för hans raggande på hennes syster. Alltså man har ju ändå, man känner igen känslan.
Absolut.
Man har varit där. Nej men så, men hon tycker då också att han liksom, hon börjar uppfatta honom som lätt obehaglig, att han är liksom ganska irriterad. Han är typ dryg liksom. Och här har man också varit. Hon försöker liksom lätta upp stämningen och jobba sig igenom den här stela sociala situationen genom typ så ställa massa frågor till honom.
Såklart.
Och han berättar då bland annat att han har uppfostrats i ett väldigt religiöst hem och att han därför inte dricker. Och att hans pappa kallar ställen som Barrylands för omoraliska tillhåll. Och han, jag vet inte om han säger att hans pappa tycker det eller om han själv tycker det, men att alla kvinnor som går dit är typ otrogna. Och han typ pratar om hur Bibeln menar att man då ska straffa den typen av kvinnor. Typ. Så du har ju supertrevligt liksom, late night discussion. De pratar om nyårsafton och han säger att I don't drink on Hogmanay, I pray. Och Hogmanay är då skotska ordet för nyårsafton. Och han citerar eller hänvisar till Bibeln vid flera tillfällen, men hinner också med att berätta att han har en kusin som har gjort en hole in one på en golfbana.
Okay.
Så att det känns verkligen som att hon kämpar på med de här frågorna typ.
Verkligen.
Efter 20 minuter i taxin så har de kommit fram till Jeans hem. Och de bor liksom åt samma håll. Och jag vet inte riktigt kring vad liksom hur diskussionerna kring bor, alltså går kring att han också bor åt det hållet, eller du vet hur det hänger ihop riktigt. Men hur som helst så blir det så att hon hoppar ur först och sen åker Helen och John vidare mot Helens hem då. Och George har då suttit uppe och väntat på Helen. Men när hon inte kommit hem vid tvåtiden har han till slut somnat. Alltså jag får sån jävla ångest. Alltså bara den känslan. Det är ju hemskt att sitta hemma och vänta på någon.
Nej, det är
nu, när man typ kan smsa.
Nej.
Tänkte ju bara sitta där. Alltså det är sån
ångest. Man vill ju ge sig ut och leta direkt.
Ja, verkligen. Men han är då hemma med deras liksom två barn där då. Så att han vaknar dagen efter, inser att hon fortfarande inte kommit hem. Och när han går till fönstret så ser han en polisbil stå, alltså den står liksom mitt emot typ deras hus. Och han beskriver det som att han direkt förstår att så här, något är fel typ. Så han går då ut till poliserna och frågar vad som har hänt och får då höra att en man som rastat sin hund på morgonen hittat en mördad kvinna.
Nej.
Och George berättar då att hans fru inte har kommit hem och polisen frågar vad hans fru hade på sig när hon gick hemifrån. Och snart inser de då att de har identifierat sitt mordoffer.
Usch.
Helen är delvis avklädd när hon hittas och precis som Maima och Patricia har hennes ansikte och huvud utsatt för grovt våld. Hon har våldtagits och strypts med sina strumpbyxor. Hon hade också mens och hennes binda har liksom nästan, alltså vet, nästan så här placerad typ, precis vid hennes ena arm typ. Och innehållet i hennes handväska är liksom så här spritt runt hennes kropp, men själva väskan saknas. Så att alla de sakerna är ju liksom lika hur det har sett ut tidigare. Men det finns några saker som då skiljer det här mordet från de andra. Ett är att det ser ut som att Helen har alltså kämpat mot sin... Oh, det är sämst. sin liksom gärningsman där, för att hon har så här gräsfläckar på typ sina fötter och skor, som att hon har liksom försökt komma iväg typ, och man tror också att hon har typ, det finns liksom som en gräsbank precis i det liksom området där hon hittar, så man tror att hon har försökt klättra upp där. Det är så jävla hemskt. Och hon har också ett bitmärke på kroppen. Enligt vissa källor är det på benet, andra källor är det på armen. Men hon har i alla fall ett bitmärke liksom.
Mm.
Och man hittar också sperma på strumpbyxorna. Men det här är ju liksom långt innan DNA-tekniken är ordentligt utvecklad. Och det gör att man då inte liksom tar hand om det här bevismaterialet på strumpbyxorna. Nej. På liksom ett sätt som man kanske hade gjort idag för att bevara det. Utan man bara lägger dem typ i samma bevisskåp som allting annat. Liksom. Mm. Så det gör ju då att det här, alltså DNA-provet, kvaliteten på det blir bara sämre och sämre genom åren som går. Typ.
Mm.
Men det sjuka med det här är ju också då att det finns ju ett vittne som liksom har, alltså inte bara umgåtts med den här personen hela, alltså jättemycket under kvällen, utan också åkt i taxi med honom.
Uh-huh.
Och liksom pratat med honom hur mycket som helst. Alltså hur liksom självgod är den här gärningsmannen?
Mm.
Alltså det är verkligen helt, helt absurt typ.
Mm.
Och hon beskriver då honom som lång och smal, med rödaktigt, kort och välklippt hår. Mellan 25 och 30 år gammal. Han har ett liksom lite ovanligt bett, typ. Alltså hans, det är som att hans framtänder är lite så över, alltså hans ena framtänder går liksom lite över den andra typ.
Just det. Mm.
Och han har då sagt att han, alltså han har antingen sagt att han hette John Templeton, John Sempelson eller John Emerson.
Mm-hmm.
Han röker Embassy cigaretter och har då välskräddad kostym. Och när Jeannie får se fantombilden som har tagits fram efter mordet på Jemima, så säger hon så här: det där är extremt likt. Liksom. Mm. Det där är han typ. Hon är typ liksom fascinerad över hur likt det här är typ. Och en man som matchar beskrivningen ses också gå på en buss vid tvåtiden samma natt som Helen mördas. Och han har också liksom så här fläckar av typ lera och gräs på sin kostym. Och han har typ ett rött märke i ansiktet och verkar dessutom sakna en manschettknapp. Och man har hittat en manschettknapp vid, alltså i närheten av Helens kropp typ. Men han går då av den här nattbussen och går mot färjan vid över, som går över Clyde-floden, och sen är han spårlöst försvunnen.
Nej.
Det här är ju en tid när liksom hela Storbritannien inte var övervakat av CCTV som det är idag.
Tyvärr.
Ja, också det är ju liksom helt absurt hur mycket de övervakar.
Mm.
Men just i det här fallet så önskar man att man hade kunnat få någon jävla bild på det här jävla aset. Efter mordet på Helen och Jeannies vittnesmål om samtalet i taxin så döper media mördaren till Bible John. Och jakten på honom blir då en av de största i Skottlands historia.
Mm.
Och man har alltså 100 poliser som jobbar heltid med fallet. Och man utbildar en särskild 100 stycken heltid. Mm. Och man utbildar också en särskild grupp poliser som civilklädda går då på olika dansställen i Glasgow med uppdrag att smälta in. Och det här gjorde man då också även efter mordet på Jemima, men det är bara typ i några månader, och en av de anledningarna är för att det börjar typ gå så himla mycket färre människor på Barrowlands, så att de får typ skit för det, och det kommer ingenting ur det liksom. Men nu har man då liksom, man utbildar de här poliserna för att smälta in så bra som möjligt, så bland annat får de typ så lära sig dansa. Och de kallas i pressen för The Marine Formation Dance Team. Och de ska liksom så förhöra människor liksom lite smooth while dancing. Och jag har läst
utdraget polisen. Jag ser framför mig hur man dansar fram med en rörande axel.
Hey, have you seen something suspicious? Have you seen something suspicious? Min skotska, vad tyckte du?
Jättebra, alltså väldigt
tack.
Bra.
Men jag har då läst ett utdrag ur polisen Joe Jacksons bok Chasing Killers. Och han var en av de ursprungliga poliserna som utredde mordet och också en del av det här dansgänget. Och om den delen av uppdraget så skriver han att even the ugly detectives proved popular dance partners as the ladies felt safe with them. It was a dirty job, but someone had to do it. I learned a pretty mean samba through being involved in this aspect of the investigation. Det är ändå sjukt att de dansar samba.
Verkligen. Jag tror att det skulle vara steg, tapp, ja, men just, tapp, mer sån dans, tror jag skulle vara.
Ja, alltså just liksom så, liksom working class Glasgow, 60-tal, samba. Ja, jag gillar det. Men så han är tydligen väldigt bra på det nu i alla fall. Man kommer att intervjua 450 frisörer.
Frisörer?
För att han har då en liksom ganska kortklippt, vad som anses vara väldigt omodern frisyr.
Okej.
Så att man tänker att någon skulle kunna känna igen, eller du vet, den här beskrivningen av den här frisyren. Men det leder ingenting. Genie har en känsla av att han skulle kunna vara militär utifrån sättet han pratar. Så man intervjuar också massor av människor inom armén. Alla tandläkare i hela Glasgow-området får frågan om patienter med överlappande tänder. Som sagt, 100 poliser arbetar heltid med fallet. De tar 50 000 vittnesmål. Och lyssna på det här. Det här är så jävla hemskt. Stackars Genie får alltså genom åren gå på 300 sådana vittneskonfrontationer.
Oj.
Alltså stackars henne.
Ja, fan vad hemskt.
Du vet, att ha varit så nära liksom sin systers mördare och för ingenting leder då någonstans, utan Bible John är borta och man misstänker då att han antingen har dött, gripits för något annat, lagts in på sjukhus eller helt enkelt lämnat Glasgow. Det har förstås funnits ett gäng misstänkta genom åren. Och eftersom det här då är Storbritannien och inte USA, så finns det inte jättemycket information om alla. För det känns som att de är lite mer... Alltså i USA känns det ändå som att de typ berättar allt.
Ja.
Så är det ju inte riktigt här då. Utan så att det finns inte... Vissa är liksom väldigt otydligt hur man... Alltså vad som leder fram till dem. Och du vet varför man misstänker folk typ. Det finns någon som gripits utanför Barrowlands för något annat under tiden för morden. Han har typ så här gett polisen felaktig namn och felaktig adress. Och har också, trots att han behövde läkarvård, typ så dragit från sjukhuset så fort han fått chansen. Mm-hmm. Och det är typ en polis som skriver om den här personen i en liksom självbiografi. Och efter det så tar den här mannen, alltså långt senare, då tar den här mannen kontakt med polisen och lämnar ett DNA-prov för att liksom bevisa att han inte är Bible John. Så han avskrivs. Det finns en kvinna som säger att hon blev våldtagen av Bible John efter en kväll på Barrowlands i slutet av 60-talet. Och att hon blev gravid och födde det barnet.
Nej.
Men det verkar liksom inte, jag hittar typ ingen mer information om vad som hände med det. Så jag vet inte om det bara liksom visade sig att det inte var så typ. Men 1980 så begick en man som heter John Irvine McInnes självmord genom att, det här är jätteobehagligt, genom att alltså han skar upp en artär i armhålan. Alltså en jättestor artär. På ett sätt som liksom gjorde att han så blödde ut på minuter. Det finns typ teorier om att så här, folk är så här, det här är liksom en thrill-seeking person som liksom försöker se på någonting ända in i döden typ. Jag vet inte så.
Han, vad var det han försökte se på?
Ja, men alltså typ någon slags sån att dö på ett spektakulärt sätt.
Aha,
typ.
Du menar så.
Alltså det fanns någon sån psykologisk teori liksom. Hans kusin var Bible John misstänkt under den inledande utredningen. Och jag vet inte om det fanns någon sån familje-DNA-lidar eller någonting. Men hur som helst så blir han misstänkt. Men han blir misstänkt först 1996. Alltså 16 år efter att han har dött. Och han är ändå så pass intressant att de gräver upp hans kropp. För att ta DNA-prov. Men snart säger man då att det finns liksom otillräckliga bevis för att John McInnes skulle vara Bible John. Och i juli 1996 så går man ut med att han är friad från alla misstankar.
Okay.
Det finns en annan misstänkt som många ser som en mycket, mycket möjlig gärningsman. Och det är då den dömda skotska seriemördaren Peter Tobin. Kommer du ihåg honom? Han dömdes ju då första gången 1994 för en våldsam attack på 2 14-åriga flickor i Hampshire. Alltså han trodde nog att de var döda liksom. Men de överlevde och han dömdes då och satt inne till 2004. Och då kom han ut och återvände till alltså efter några år, till sin hemstad Glasgow. Där mördade han den 23 år gamla polska studenten Angelika Kluck och begravde henne under golvet i den kyrkan där de båda två arbetade. Och hon jobbade då som städerska där för att betala för sina studier och såg sista gången i liv i Peter Tobins sällskap. Och under utredningen av det mordet så hittar man också två skelett begravda i trädgården till ett hus i Margate där Peter bodde på 90-talet. Och de visar sig tillhöra 15-åriga Vicky Hamilton som försvann när hon väntade på bussen hem till Reading i Skottland 10 februari 1991 och Dinah McNichol som var en 18-åring från Essex som försvann efter att hon och hennes kompis lyftat med en man från en festival i Hampshire och sen har hennes kompis släppts av först och Dinah har då åkt vidare med den här mannen och det var sista gången hon sågs vid liv, vilket ju är typ också väldigt likt vad som hände alltså Helen där liksom. Och Peter Tobin döms då för de här morden 2007 och 2009 och han sitter då dömd på livstid. Och han var över 40 år när han begick morden 1991 och det finns teorier om att han måste ha mördat tidigare. Delvis då för att man tycker att det känns otroligt att han ska ha börjat så sent i livet och dessutom så var alla de här tre morden ändå liksom väldigt så väl genomtänkta typ. Att man tänker att borde inte varit hans första mord. Liksom.
Nej.
Och Peter Tobin är från Glasgow, träffade sin första fru på Barrowlands 1969. Nej. Och han var också då fruktansvärd mot henne, precis som han var mot alla sina andra fruar. Och var liksom extremt våldsam. Och ägnade sig åt psykisk, fysisk och sexuell misshandel, alltså konstant liksom. Alla tre av hans fruar har också liksom påstått att hans våld påverkats då av den kvinnliga menscykeln. Vad det innebär vet inte jag riktigt.
Men hur kunde han veta det?
Alltså det här är väldigt konstigt. För att det finns typ så här teorier om att du vet att han kanske så här tänkte ha sex med de här kvinnorna men blev avvisade för att de hade mens. Uh-huh. Men det är så himla svårt att se att de här kvinnorna varför skulle de ha tänkt så här, varför skulle Helen ha tänkt så här?
Nej.
Vill du att vi kan ha sex här ute utanför min mans hus? Eller förstår du vad jag menar typ? Jag tycker att det känns så himla, himla otroligt typ. Och det känns också som att så här, det är ju ingenting man bara berättar sådär. Och det är uppenbarligen inte som att han kan veta. Det är jättekonstigt. Och finns det fler personer som han har, du vet, bara typ legat med för att de inte hade, alltså det är bara en jättekonstig detalj tycker jag. Alltså jag får inte ihop det typ. Just för att alla liksom, det är fruktansvärt konstigt. Och jag tycker typ inte att det finns liksom ingen rimlig förklaring på det typ. Och jag vet heller som sagt inte vad de menar med det här liksom att han har, alltså att hans våld, att han har blivit våldsam av att de har haft män. Jag vet inte. Liksom.
Nej, okay.
Peter var inte rödhårig på 60-talet, vilket det ju fanns då vittnen som menade att den här mannen, att Bible John var. Men det fanns också vittnesmål som menade att han var brunhårig. Och att det finns typ, bland annat den här managern på Barrowlands som han hamnar i bråk med kring den här cigarettmaskinen, säger då att har liksom gått emot Jeannies vittnesmål och sagt att han var brunhårig och inte rödhårig och lite sådär liksom. Mm-hmm. Och om man bortser från det här med hårfärgen så är en ung Peter Tobin rätt jävla lik den här fantombilden. Alltså väldigt lik typ. Han kallade sig dessutom ibland för John Semple. Det var typ ett sånt alias som han använde. Och det är ju ganska då likt John Templeton, John Sempleson eller John Emerson som Jeannie minns då att Bible John presenterade som.
Sempleson tycker jag var ett uppfriskande...
Sempleson. Vad tycker du att det låter?
Jag vet inte, det bara känns... Det kanske är för att du sa först Templeton och sen Sempleson så känns det
just
som...
Just det, låter som att man har låtit som ett talfel. Ja. Verkligen, 100%. Det finns också tydligen vittnesmål om att han har pratat om att han haft en kusin som har gjort en hole-in-one. Gud, det glömde jag berätta. Att de även under utredningen åkte till golfbanor och typ visade upp bilder på honom och pratade om så här, han kanske... Har ni sett någon som var med en kille som såg ut så här och ah, okay. den han var med gjorde en hole in one. Det gav inte heller någonting. Alltså de körde verkligen alla leads åt alla håll och kanter. Men hans första fru menar att han inte kunnat begå Bible John-morden eftersom de redan hade flyttat till Brighton innan mordet på Jemima, alltså det andra mordet. För de gifte sig den 6 augusti, vilket alltså var 10 dagar innan hon mördades. Och hans fru säger då också att han definitivt var med henne den 16 augusti eftersom de var på sin honeymoon då. Mm-hmm. Och man har inte heller kunnat binda honom till morden, alltså med teknisk bevisning, varken genom DNA eller tandavtryck från bitmärket på Helen. Och det verkar bero på, alltså det verkar som att det kanske beror på hur man har hanterat de bevisen från början.
Okay.
Snarare än att han typ har avförts helt och hållet, som jag förstått det. Det kan också vara så att Peter Tobin har begått några av Bible Johns mord och att andra begicks av någon annan gärningsman. För det finns en del poliser som menar att man var för snabb med att koppla ihop fallen. Och då finns det bland annat en teori om att man typ tyckte att det var för lång tid med 18 månader mellan Patricias och Jemimas mord. Men det tycker inte jag alls låter. Alltså för ett första och ett andra mord så förekommer ju det ändå.
Absolut.
Liksom. Att man får en sån, att en seriemördare får en liksom ganska lång tillfredsställelse och en lång cooling off period mellan första och andra mordet typ. Men oavsett då så känns det ju rätt säkert att misstänka att de tre mord som Peter Tobin dömts för åtminstone inte var de första han har begått.
Nej.
Och man har lagt enorma resurser på att binda honom till fler fall. Men han vägrar då att samarbeta med polisen för att hitta fler offer. Alltså han är verkligen ett riktigt jävla as, typ att han var så här: I don't give a fuck, när de är så här, försöker säga att typ, kan du inte ge familjer typ lite closure? Alltså han bryr sig verkligen inte. Nej. Ett jävla piss typ. Jeannie Langford, alltså Helens syster, dog 2010, 74 år gammal. Och hon vidhöll fram till sin död att mannen hon och hennes syster delar den där taxin med mer än 40 år tidigare inte var Peter Tobin.
Okej.
Det har nu under hösten, tror jag, kommit en BBC-dokumentär som handlar om jakten på Bible John. Och jag har inte fått tag på den. Den verkar bara finnas tillgänglig i England än så länge. Men i samband med det så har man också gjort en typ ny version eller så av den här fantombilden som med syfte att liksom visa de här tänderna då, eftersom man menar att det här bettet var så himla specifikt typ. Så att det, liksom, det görs fortfarande grejer i det här fallet liksom. Men man har då inte sen Peter Tobin spåret, så verkar det inte som att det liksom har framkommit några nya teorier sådär.
Nej.
Jag har lyssnat på två poddar om det här fallet. Det är Crime Junkie och Unresolveds avsnitt om Bible John. Jag har läst då utdrag av polisen Joe Jacksons bok Chasing Killers, Three Decades of Cracking Crime in the UK's Murder Capital. Ett gäng artiklar på The Herald Scotland och på Daily Record. Jag har läst bloggen Old Glasgow Murders, serie om Bible John i 4 delar. Och förstås också läst ett helt jävla gäng artiklar på Wikipedia och kollat vart olika platser legat.
Det tycker jag är så himla kul när man får sig liksom en eller kul ska jag säga, men det är liksom, jag gillar att få en överblick på när man sitter med kartan. I like it.
Japp. Ja, men verkligen. Ja, alltså jag bodde ju i Glasgow när jag var 19 och jag älskar ju Glasgow. Och min bror tänkte flytta till Glasgow nu, vilket gör mig så himla glad, för att det är verkligen en sån stad som jag, alltså jag har inte varit där på så himla länge, men typ längtar så himla, himla mycket dit. Men det är också så jävla mycket så att jag typ, alltså jag inser hur extremt liten yta jag rörde mig på. Typ. Men alltså man bara, ja, där var jag. Jo, men det var verkligen, alltså det är verkligen extremt. Typ. Att jag bara gick upp och ner för så Sucky Hall Street, som är liksom en sån stor bargata i typ 6 månader. Men Barrowlands har jag i alla fall varit på en gång, så det känns ändå, det är något så jävla jävla obehagligt just med hur en människa bara kan gå upp i rök.
Ja.
Fastän det är så alltså en hel stad liksom gemensamt letar efter den här mannen, och att den här andra John, honom hittar de heller aldrig. Alltså han trädde aldrig fram typ, vilket ju också är skitkonstigt.
Det är ju väldigt konstigt, ja. Oh. Vad hemskt.
Ja, fruktansvärt sorgligt. Alltså jättesorgligt. Jag tycker så synd om de här stackars familjerna och de här stackars barnen som inte fick vara med sina mammor.
Nej, jag kan inte riktigt tänka på det.
Nej, jag vet. Det är verkligen så, så hemskt. Men jag sa till dig att det skulle bli en fruktansvärt sorglig resa. Och
det betyder inte
det här är typ ett sånt fall som jag har velat... Okej, bra. Men det är typ ett sånt fall som jag har velat berätta. Och jag menar, Peter Tobin-fallet är ju fruktansvärt. Och jätte... Alltså, finns ju jättemycket bara om det. Så jag ska se typ om jag... Jag har sett en... Någon slags... Alltså, om det är en dokumentär eller en spelserie om det fallet. Jag ska undersöka det lite. I sådana fall så länkar jag det i vår Facebookgrupp också. Där jag förstås också länkar källor och sådär. Och
bra.
Bilder och så vidare. Så det var väl allt för den här veckan.
Det var det. Karin, tack snälla för att du berättade den hemska historien.
Ja, men tack snälla för att du ville lyssna. Och tack till er andra som har lyssnat också. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör
vi. Då
är
allt som vanligt igen.
Det är det. Det är skönt.
Det blir skönt. Mm. Okej, gott nytt år igen.
Hej då!
Hej då!